Edsvurna av Petra Nyberg. Inläst av Malin Sternbrink och producerad av Bokea. Förord. Edsvurna består av tre olika berättelser. Två av dem är baserade på verkliga historiska brott, ett i 1850-talets Blekinge och ett i 1980-talets Skåne. Båda bygger på autentiska förhörsprotokoll och följer de verkliga skeendena. Det som berättas i romanen har hänt i verkligheten. Däremot har jag tagit mig friheter med de inblandades motiv, tankar och känslor. I berättelsen från 1980-talet har jag av hänsyn till efterlevande bytt ut tid, plats och namn på huvudpersonerna. Båda berättelserna är dock beskrivna i andra sammanhang, varför jag känner mig fri att dela med mig av de fascinerande och skrämmande historierna som jag funnit i arkiven. Den nutida ramberättelsen är fiktiv, men inspirerad av en podcast gjord av Svenska Dagbladet där man berättade den osannolika historien om Gaia-folket. Denna sekt har alltså också funnits i verkligheten i Norrlands skogar på 1990-talet. Malmö och Bjärred, 20 februari 1987. Doktor Claes Lennander tittade på sitt armbandsur. Snart. Han kände hjärtat slå hårt, nästan på ett patologiskt sätt. Han ignorerade det. Det han påbörjat var nödvändigt och ingenting han hade anledning att känna skam eller oro för. Snart skulle det avslutas. Han satte in den senaste journalen i pärmen märkt kvinnor födda 1902-1930 och ställde den på sin plats i hyllan. En ballograf låg utanför pennfacket på skrivbordet och han la den till rätta utan att egentligen reflektera över det. Personsökaren pep, men Claes stängde av den. Han hade gått för dagen. När han skulle stänga dörren till avdelningen på sin väg ut hejdades han av en kvinna som la sin hand på hans arm. Jobbar inte Karin idag? Nej. Hon och Malin har åkt till Ljusdal för att hälsa på släkten under sportlovet. Karins sjuksköterska kollega och väninna Inger var irriterande. Ingenting undgick henne. Jag måste rusa. Jag har en badmintontid. Det han sa var sant, men ändå inte. Han noterade att Inger tittade långt efter honom, men kunde inte bry sig mindre. Claes skyndade sig iväg från anestesiavdelningen och ut på sjukhusområdet. Hans gamla Simca stod i det anskrämligt fula betongparkeringshuset. Han tog trapporna med dubbla steg, satte sig i bilen, körde ut ur garaget och trampade gasen i botten när han svängde till höger på Södra Förstadsgatan. Som vanligt var det köer på Ystadvägen och han trummade irriterat på ratten men kom på sig själv och försökte djupandas som han lärt sig hos terapeuten. På radion spelade radiosymfonikerna Mahlers Blumin. Passande. Vid djursjukhuset fortsatte Claes ner på E22 norrut. Under de 20 minuterna det tog till Bjärred var hans hjärna helt blank. Han såg bara vägen framför sig, utan en tanke i huvudet. Framme vid huset på Björkvägen parkerade han bilen på uppfarten, tittade på husets neddragna persienner utan något ljus som trängde fram bakom, tog ett djupt andetag, gjorde ett korstecken över bröstet, vilket förvånade honom själv, och gick in. En och en halvplans huset var nedsläckt och såg exakt ut som när han lämnade det 7:30 samma morgon. Claes gick ut i köket och hällde upp ett glas whisky som han tog med sig till vardagsrummet där han sjönk ner i plyschsoffan. Det var ingen brådska. Ingenting skulle gå att ändra och det var så han ville ha det. När whiskyn var uppdrucken diskade han ur glaset och satte tillbaka det på sin plats i vitrinskåpet.